5 mars 2003. Saddam Husseins förebild.
Idag så är det 50 år sedan den sovjetiske diktatorn Josef Stalin dog. Den 5 mars 1953 avslutades en nästan 30 år lång epok präglad av utrensningar och avrättningar där tiotals miljoner människor mördades och dödades. 50 år senare så finns det fortfarande två ledare i världen som har Stalin som sin förebild. Kim Il-Jung i Nordkorea och Saddam Hussein i Irak. Iraks president har de senaste månaderna ofta jämförts med Hitler, men det är alltså snarare Stalin som Saddam Hussein själv vill efterlikna.
Det är känt att Saddam Hussein ända sedan ungdomen har omgivit sig med böcker om Stalin, säger den brittiske Irakkännaren Tim Llewellyn.
It's known of course that as a young man and in fact all through his life, Saddam Hussein surrounded himself with the works about Stalin. He read voraciously biographies and histories of Stalin and of the Soviet Union and modeled himself very much on him. He was obsessed with the man.
Saddam Hussein var helt besatt av Stalin, säger Tim Llewellyn. Han slukade Stalin-biografier och hade den sovjetiska diktatorn som förebild. Personer som besökte hans kontor i början av hans presidentskap har vittnat om hur rummet var helt belamrat med Stalin-litteratur. Eftersom den hårt arbetande nyblivne presidenten då för över 20 år sedan brukade övernatta på kontoret, konstaterade en besökare efteråt att det kunde sägas att den irakiske diktatorn gick till sängs med Stalin. Men inte nog med att Saddam Hussein var besatt av Stalin. Det finns också många paralleller i deras liv, säger den brittiske Irakkännaren Tim Llewellyn.
I think it started very early. It's not just his own obsession. There are many parallels between the lives of the two men, the way their lives unfolded. I mean, starting at the beginning, they were both born in tiny remote villages of very poor parents with very strong mothers, with drunken fathers.
De föddes båda i små avlägsna byar till fattiga föräldrar med en odåga till pappa och en stark och dominerande mamma. Båda hjälptes fram av begåvade beskyddare, Stalin av sin gudfar, Saddam Hussein av sin morbror. Båda tjänade i början sina partier genom att anträda brottets bana, Stalin som bankrånare och Saddam Hussein som lejd mördare. Båda var mer eller mindre självlärda och hängivna autodidakter. Och Stalins litterära ådra antas ha inspirerat Saddam Hussein när han nyligen gjorde sin debut som romanförfattare. Det omåttliga odlandet av personkulten har de också gemensamt. Men vad som främst drog Saddam Hussein till Stalin, det var dennes hänsynslöshet, säger Tim Llewellyn. Båda tog sig fram genom utrensningar, om än i olika omfattning.
They were just gotten rid of, and often in the most horrible and obvious ways. And I think this was very much the tactics, obviously, that Stalin used, but of course on a much more massive scale.
50 år efter Stalins död visar en opinionsundersökning att det är ett oväntat stort antal ryssar som säger att sovjetledaren gjorde mer gott än ont för landet. Det kommer att ta minst en generation innan irakierna har något gott att säga om Saddam Hussein, om någonsin, säger Tim Llewellyn, som dock hoppas att det stackars irakiska folket ska slippa se sitt land invaderat för att bli av med Stalins kopia.
Well, certainly not immediately. I think if Saddam Hussein was to disappear from Iraq, certainly if he was disappeared in some way that didn't involve the poor beleaguered Iraqis having to be invaded.
Det sa Tim Llewellyn, BBC:s tidigare Mellanöstern-korrespondent och Irakkännare. Reporter Titti Nylander.
Sveriges Television, Stig Fredriksson, kommentera läget före Hans Blix tal i säkerhetsrådet den 7 mars 2003. Själva Blix tal i säkerhetsrådet finns på band 70-14 special.
Välkommen till en extra sändning från 24 med anledning av den rapport som vapeninspektörernas chef Hans Blix presenterar på FNs säkerhetsråd alldeles strax. Därefter så kommer chefen för FNs atomenergiorgan Mohammed El-Baradei att lägga fram sina senaste uppgifter. Och vår kommentator Stig Fredriksson kommer att tolka det som sägs. Vad har vi att vänta från Blicks rapport?
Ja, vi har att vänta förmodligen argument för båda sidor i det låsta säkerhetsrådet. Jag tror att både Blix och El-Baradei kommer att redogöra för vad Irak har gjort för att uppfylla kraven från FN. Men båda kommer också att påpeka vad Irak ännu inte har gjort för att uppfylla kraven.
Hur ser positionerna ut nu mellan de olika länderna som sitter i FNs säkerhetsråd?
Ja, som jag sa så är de låsta. Det är dödläge i säkerhetsrådet. På bordet ligger ju också ett resolutionsförslag från Storbritannien och USA som går ut på att säkerhetsrådet skulle förklara att Irak har försuttit sin sista chans att nedrusta. Och därför så kan man räkna med allvarliga konsekvenser. Mot det så står Frankrike, Ryssland, Tyskland och Kina som vill ge vapeninspektionerna mera tid.
Varför vill de göra det?
Därför att de tycker att de har börjat fungera. Att Irak under tryck från upprustningen har börjat ge med sig. Vi vet att Irak har börjat skrota sina förbjudna missiler. Och det kommer säkert Blix att peka på som ett konkret framsteg.
Här ser vi bilder från FNs högkvarter i New York.
Ja, nu börjar alltså de 15 ländernas delegater att samlas här inne i säkerhetsrådet vid det hästskoformade bordet. Och rådet består ju av 5 permanenta medlemmar och 10 medlemmar som sitter på 2 år i taget. De byts ut alltså med 2 års mellanrum. Och som vi sa så är positionerna också låsta mellan de 5 permanenta medlemmarna. Storbritannien och USA på ena sidan, Frankrike, Ryssland och Kina på den andra sidan. Och då är förutsättningarna för att en brittisk-amerikansk resolution ska gå igenom dels att Storbritannien och USA får 9 ja-röster, men att ingen får någon vetoröst emot sig.
Och det där diskuteras ju mycket just nu, det här med att lägga in veto. Vad skulle du säga? Hur ser sannolikheten ut att Frankrike, Tyskland eller Ryssland skulle lägga in sitt veto?
Ja, om man ska ta dem på deras ord och tro på vad de säger så kommer Frankrike och Ryssland att inte godkänna den här resolutionen från Storbritannien och USA utan lägga in sitt veto.
Samtidigt jobbar de ju på en resolution som ska vara lite förändrad.
Ja, det har börjat cirkulera de senaste dagarna ett tillägg eller att man skulle ändra lite grann i den här resolutionstexten, och det är ett brittiskt initiativ som går ut på att man skulle ge Irak en bestämd tidsfrist på kanske upp till 7 dagar och också ge Irak ett antal väldigt konkreta frågor när det gäller oklarheter i deras vapeninnehav som de då ska svara på inom de här 7 dagarna.
Skulle det kunna hjälpa på något sätt, det där tillägget?
Det är ju vad Storbritannien framförallt hoppas på, eftersom jag tror att USA, det lät ju så på president Bushs presskonferens i natt, att USA lite grann redan har börjat lämna FN-processen. Men för Storbritannien och premiärminister Blair så skulle det betyda väldigt mycket om man får enighet i säkerhetsrådet bakom en resolution. Men å andra sidan så har till exempel den tyske utrikesministern Fischer idag uttalat att han är väldigt, väldigt skeptisk till det här brittiska kompromissförslaget, därför att även med de här 7 dagarna så skulle det bli krig i alla fall. Mm. Och det är det som Tyskland och Frankrike och Ryssland motsätter sig. De vill inte anta någon form av resolution som öppnar för ett krig. Och där är positionerna låsta.
Det finns ingen rädsla för repressalier från USAs sida, att det skulle kunna straffa sig och lägga in ett veto?
Alltså på något sätt känns det som att vi redan har passerat det stadiet, och det diskuteras ju också väldigt mycket just nu om den fransk-tyska ryska enigheten mot USA är till sist ett utslag utav en amerikansk supermaktsarrogans de senaste 2 åren, och att att de har gjort bedömningen att det spelar ingen roll ifall USA hotar med någon sorts diplomatiska eller politiska sanktioner. De kommer ändå att stå fast vid sin åsikt att de kommer inte att rösta för ett krig mot Irak. Och huvudargumentet är ju alltså att USA inte har kunnat prestera tillräckliga argument för att hotet från Irak är så allvarligt så att man måste gå till krig. Utan de menar ju att det fortfarande går att komma fram och att nå målet att få tvinga Irak att nedrusta med hjälp av vapeninspektionerna.
Här ser vi Storbritanniens utrikesminister, ja. Jack Straw.
Och sen har vi då på plats också Greklands utrikesminister Papandreou, som representerar EU nu då. Han är på plats i New York eftersom Grekland är ordförande i EU det här halvåret. Och sen tror jag att det var den spanska utrikesministern Ana Palacio som stod där mot oss.
Mm. Hur viktig är då den här rapporten från Blix, även den från El Baradei, för utvecklingen just nu?
Jag tror att båda sidor i det låsta säkerhetsrådet kommer att hitta argument för sin sak och för sin position. Så att det är mycket som talar för att Blix och El Baradei inte kommer att kunna ändra på några positioner.
Det var lite likadant vid den förra rapporten, den andra rapporten.
Men man ska också, tror jag, komma ihåg att i varje fall att båda, Blix har ju sagt det flera gånger, att han ser inte som sin uppgift att hålla den sortens tal eller lämna den sortens rapporter som gör att någon ska ändra åsikt. Därför att han lägger fram vad han menar är fakta, vad han och hans inspektionsteam i Irak har upplevt av motgångar och utav framgångar. Och sen får länderna i säkerhetsrådet dra slutsatser.
Ja, han var ju väldigt tydlig när det gäller just den punkten när han presenterade sin förra rapport, att han inte vill vara någon politiker eller hjälpa dem på något sätt i hur de, vilka beslut de ska ta.
Nej, han ser inte det som sitt mandat helt enkelt, att komma med slutsatser. Han har ju inte ens velat egentligen be om mer tid för vapeninspektionerna. Utan han säger att det är också säkerhetsrådets uppgift att bestämma hur lång tid vapeninspektionerna ska hålla på. Så att länderna får dra sina egna slutsatser. Jag tror han kommer säkert att säga att det här är positivt för att Irak har börjat förstöra sina missiler. Irak har börjat tillåta att irakiska vetenskapsmän intervjuas fritt av vapeninspektionerna, inspektörerna. Men han kommer också säga att det på en rad punkter har inte Irak gjort vad de skulle ha gjort.
Det diskuteras mycket där med just mer tid, och det känns som att USA börjar få lite bråttom. USA vill nu driva igenom en omröstning om en ny resolution i säkerhetsrådet. Vi ska lyssna på vad George Bush sa om det i natt svensk tid.
And yes, we'll call for a vote. No matter what the whip count is, we're calling for the vote. We want to see people stand up and say what their opinion is about Saddam Hussein and the utility of the United Nations Security Council. And so, you bet. It's time for people to show their cards.
Ja.
Ja, och det har ju också sagts att USA kommer att driva det till en omröstning någon gång nästa vecka.
Vad innebär det då för ett eventuellt krig?
Ja, alltså, vi får väl se nu då först efter Hans Blix rapport och efter Mohammed El Baradeis rapport, så kommer de olika länderna att begära ordet och kommentera de här rapporterna, och då kanske vi får en uppfattning om någonting har förändrats i det här låsta läget. Men det viktiga är att sen kommer det slutna överläggningar i säkerhetsrådet bakom lyckta dörrar, och där kommer det att avgöras om det blir någon kompromiss, alltså man kan hitta något utrymme för den här brittiska kompromissen, eller om man då i nästa vecka någon gång, kanske mot slutet av veckan, ska rösta kring den ursprungliga resolutionen som då skulle konstatera att Irak har försuttit den sista chansen att nedrusta. Och då kommer förmodligen den att fällas.
Korta kommentarer dagen efter talet i säkerhetsrådet. Den 8 mars 2003.
Ekonyheter. Irak får en tidsfrist till den 17 mars på sig för att uppfylla kraven i FNs resolutioner och avrusta, annars hotar krig. Det innehållet är en ny FN-resolution som Storbritannien, USA och Spanien vill driva igenom i säkerhetsrådet. USA:s utrikesminister Colin Powell.
We had to draw a line. This just can't continue this way.
Vi var tvingade att dra en gräns. Det kan inte fortsätta på det här sättet, sa Powell. Och USA och Storbritannien får i rådet stöd av Spanien och Bulgarien i den åsikten att Irak måste sättas under större press eftersom Bagdad-regimen enligt dessa länder fortfarande inte samarbetar med vapeninspektörerna i nedrustningsarbetet på det sätt som FNs resolutioner kräver. Därav det brittiska förslaget om en sista tidsfrist för Irak. USAs FN-ambassadör John Negroponte sa i natt att säkerhetsrådet bör vara berett på en omröstning, som han uttryckte det, från tisdag och framåt. Just nu ser förslaget inte ut att kunna få tillräckligt stöd i rådet. Skarp kritik har redan kommit från bland andra Ryssland, Kina och Frankrike. USA och Storbritannien har nog heller inga större förväntningar på att kunna omvända de hårdaste motståndarna till ett krig. Men båda sidorna i den nu känsloladdade striden inledde under de fortsatta mötena i FN i natt svensk tid försöken att påverka de sex länder i rådet som ännu inte officiellt har bestämt sig. Anders Ask, New York.
Mars 2003.
Chefen för atomenergiorganet IAEA, Mohammed El-Baradei, sa idag att vapeninspektörerna behöver ytterligare 2 till 3 månader på sig för att säkert kunna säga om Irak har ett kärnvapenprogram eller ej. El-Baradei sa att hotet om ett militärt anfall mot Irak har underlättat vapeninspektörernas arbete och att Irak fortfarande har en chans att visa att man verkligen är beredd att förstöra sina massförstörelsevapen. Och de iraker vars röster inte betyder någonting alls i besluten om krig eller fred, de säger nu att de bara kan lägga sitt öde i Guds händer. För dem är risken nära att utsättas för ett tredje krig på 20 år. Vår utsände har talat med en av dessa iraker, den gamle geografiläraren Mahmoud Rafat Ar.
What they want? I don't know. They what they want? We give all things they wanted. They want oil? Come on, take the oil.
Alldeles genuint kan han inte förstå vad det är som håller på att hända. Han står med en liten resväska som är ungefär som han själv. Lite sliten och nött i kanterna. En pensionerad geografilärare som i 4 dagar hälsat på sin syster i fristaden Amman. Och nu med kriget, som det verkar, bara någon dryg vecka avlägset, ska börja den långa, långa resan hem till Bagdad. Vad vill de, säger han. Jag vet inte vad de vill. Vi ger dem ju allt de vill ha. Vad vill de? Vill de ha oljan? Låt dem ta den. Varför detta? Vad är det som händer oss? Han har kunnat se på tvn hos sin syster hur den amerikanske presidenten stått och sagt att det inte längre spelar någon roll vad Irak gör. Att allting är för sent, att FN ingenting betyder längre, att vapeninspektionerna inte betyder någonting längre, att det inte betyder något vad Blix säger. Och han säger att han absolut inte förstår vad det är som händer, annat än att han själv, hans familj, hans vänner och alla andra än en gång kommer att drabbas av ett förfärligt krig.
We are very easy in Iraq. We are very easy. I can friend you 5 minutes. Why?
Amman är fylld av iraker som flyr det väntade kriget. De fyller de små billigaste hotellen och de flockas i shabbiga slumlägenheter, ständigt jagade av immigrationspolisen. Men den gamle skolläraren Mahmoud Rafat Ar är på väg hem för att med sin familj möta bombkrigets inferno och en invaderande armé. Han har inte råd till annat, säger han, och det är i Bagdad han har sin familj, sina barn och allt annat han har. Han beskriver stämningen hemma ungefär som den han själv befinner sig i, uppgiven. Vi talar inte om Saddam Hussein, inte om massförstörelsevapen eller om åren av internt förtryck. Den irakiska säkerhetstjänsten har långa öron, även i Amman. Men vi talar om en amerikansk ockupation, risken för splittring av Irak, kanske inbördeskrig. Men när det kommer till en slutsats så blir det helt enkelt den att oavsett vad USA tar sig för så är det det som Gud vill ska ske som kommer att ske. Bengt Terner, Amman.
Nionde mars 2003.
I Indonesiens näst största stad Surabaya samlades idag uppemot 800 000 människor i en gemensam bön mot ett krig mot Irak. Politiker och religiösa ledare i Indonesien, som är världens största muslimska land, befarar att ett amerikanskt krig mot Irak skulle utlösa en våg av antiamerikanska attacker och att extremistiska rörelser skulle få mångdubbelt fler medlemmar och anhängare.
Trettonde mars 2003. Arabvärlden och Irak.
Arabvärlden är enad när det gäller Irak. Alla vill undvika ett krig och ge FNs vapeninspektörer mer tid. Ja, det säger Abdelmonein Said, chef för det ansedda Al-Ahram-centret för internationella studier i Kairo.
Oh, I think we are united. All are against the war. All of them agree on giving the UN inspectors the time they need to complete their job. There are two countries that can do something in this situation, the USA and Iraq.
Det är bara två länder som kan besluta om krig eller fred, USA och Irak, säger Abdelmonem Said, som anser att alla andra länder bara kan inta positioner till den frågan, vare sig det är för eller emot ett krig. Den stora risken med ett krig mot Irak är enligt Abdelmonem Said de mycket allvarliga verkningar det skulle kunna få för regionen. Därför är det viktigt att ge Hans Blix den tid han anser att han behöver.
The time is the business of the UN inspectors. Mr. Blix is the one to decide that he is already satisfied or that he is not satisfied, that he is capable of doing his job or that he is not capable of doing his job.
Ett förhastat krig kan leda till svåröverblickbara konsekvenser och arabvärlden oroar sig inte bara för Irak. För regionen kan ett krig få följder som kan vara värre än om Saddam Hussein skulle använda sina massförstörelsevapen, säger Abdelmonem Said.
War could lead to much more serious repercussions than any weapons of mass destruction that Iraq is having.
Men Abdelmonem Said är, när han summerar, trots allt pessimist. Trots att han inte vill tala i termer av oundviklighet tror han att sannolikheten för att ett krig bryter ut är större än motsatsen. Lars Kobbe, Kairo.
Mars 2003.
Utrikes nu. Den USA-ledda koalitionens bomber fortsatte idag att falla över Bagdad. Nattens anfall uppges ha varit de intensivaste hittills. Samtidigt anlände det första fartyget med humanitär hjälp till Irak idag.
Det brittiska fartyget Sir Galahad anlägger hamn i Umm Qasr. Hon får med sig mat, vatten och medicin till behövande. Och nöden i Irak uppges vara stor på sina håll.
We will distribute the aid that we as far as we can, and once we've got the area sterilized as we can make it within reason, we will then invite the humanitarian aid organizations to come in and take over from us.
En av de platser där civilbefolkningen just nu tycks hårdast drabbad är staden Basra, Iraks andra stad. Tusentals människor söker sig dag efter dag ut ur Basra undan strider och brist på det mesta. Mycket lite hjälp har hittills nått de här människorna. Klart är att situationen för civila i staden är svår och att hjälpsändningar i större skala behövs Oklart är när hjälpen kan nå de behövande i Basra på grund av striderna.
Basra clearly nowhere near yet in our hands, and we have no way at the moment of getting humanitarian aid into Basra, but that clearly as we begin to pressurize Basra and to begin to dominate it militarily, certainly it is fixed in military terms. Nothing can move in or out.
Det irakiska försvaret tycks ha överraskat västkoalitionen. Därför ska nu ytterligare omkring 100 000 amerikanska soldater sättas in i striderna utöver de 250 000 som redan finns i regionen. Sakta avancerar koalitionens styrkor mot den irakiska huvudstaden. Trots att den gångna nattens bombningar uppges vara de mest intensiva hittills försöker Bagdadborna leva ett så normalt liv som möjligt. En fotbollsmatch drog idag en samling Bagdadbor till läktarna.
En man sa till mig idag att vi må ju leva. Detta är livet vårt. Den enda måten att överleva på är att pröva att leva så normalt som möjligt. Alltså, folk önskar att hålla butikerna sina öppna, även om det självklart bara är ett litet fåtal som klarar det. Och de försöker då att upprätthålla livet så gott de kan, men det är klart de allra flesta håller sig indörs. Du ser väldigt lite kvinnor och barn ute på gatorna.
Det här är själv för att det är لا تهمنا صواريخ بوش وبريق واننا شعب قوي وشعب مسلم وجهاد اصبحت ان العدوان الامريكي العراق اصبح مساله جهاد.
Den irakiska elitstyrkan, det republikanska gardet, uppges ha slagit en massiv försvarsring runt Bagdad. Strider mellan dem och koalitionens styrkor är inte långt borta, det sa den brittiska arméchefen idag, och Iraks försvarsminister varnade: ett slag om Bagdad blir blodigt.
فما نستغرب إذا بعد خمسة أيام أو بعد عشرة أيام أن العدو قدر يتجنز بالمقاومات وروح يحيط في كل موقع من مواقع بغداد. فإذا وصلها اليوم أو يصلها بكرة. المهم هو يصل بغداد وهو دافع ثمن غالي.
The important thing that the enemy will reach or approach Baghdad after having paid a very heavy price.
Alldeles nyss fick vi uppgifter från bland annat den arabiska satellitkanalen Al Jazeera som säger att minst 50 irakier dödades idag i ett bombanfall mot en marknadsplats i Iraks huvudstad Bagdad. Vi återkommer med mer uppgifter i senare sändningar. I kriget i Irak koncentrerar sig nu de brittiska och amerikanska trupperna på att ta kontrollen över städerna i södra Irak. Det är nödvändigt för att det ska gå att få fram materiel och förnödenheter. Och amerikanska styrkor norr om staderna Syria genomför också en operation som ska oskadliggöra Saddam Husseins befälhavare i området, rapporterar vår korrespondent.
I en samordnad gryningsräd fällde amerikanska bombplan precisionsbomber över staden Shatra norr om Nasiriya samtidigt som stridsvagnar från den amerikanska marinkåren anföll staden på bred front. Enligt nyhetsbyrån Reuters korrespondent som finns med bland de amerikanska styrkorna genomfördes anfallet efter tips från irakiska regimmotståndare som hävdade att flera ledande irakiska befälhavare skulle befinna sig i Shatra, bland dem Ali Hassan al-Majid som av Saddam Hussein anförtrots uppdraget att leda försvaret av södra Irak. Al-Majid är också känd under namnet Kemiske Ali, en beteckning han fick efter att ha planerat och lett anfallet 1988 mot irakiska kurder runt staden Halabja då tusentals människor dog sedan de utsatts för kemisk krigföring. Om Al-Majid skulle oskadliggöras vore det ett viktigt symboliskt steg, men ännu finns inga rapporter om att den amerikanska operationen ska ha lyckats. 4 mil söderut, i Nasiriya, fortsätter de amerikanska marinkårssoldaterna nu med färska förstärkningar sina upprensningsaktioner som syftar till att omintetgöra kvarvarande irakiskt motstånd. USA-trupperna kring Nasiriya, som nu uppgår till 12 000 man, uppges gå från hus till hus och intog i morse en anläggning som uppenbarligen var ett övergivet arméträningsläger. I anläggningen fanns en stor mängd vapen och ammunition, liksom skyddsmasker och motgift mot nervgas. Nasiriya är en viktig strategisk stad där 2 huvudvägar norrut mot Bagdad korsar floden Eufrat, och USA måste säkra den om försörjningsvägarna norrut ska kunna fungera. Hittills har det irakiska motståndet i Nasiriya varit starkt och marinkåren har bara gjort marginella vinster där under de senaste dagarna. Lars Kobbe, Kairo.
Medan markstrider rasar i södra delen av Irak förs kriget i landets norra del fortfarande från luften. Varken den amerikanska specialstyrkan som luftlandsattes i det kurdkontrollerade norra Irak förra veckan eller de kurdiska peshmerga-soldaterna har mött de irakiska trupperna i strid. Även om de kan se varandra över de smaragdgröna böljande kullarna där ljusskenen vittnar om att amerikanska B-52-plan bombar de irakiska ställningarna längs frontlinjen som skiljer kurdernas frizon från den Bagdad-styrda delen av norra Irak där landets största oljefält ligger vid den känsliga staden Kirkuk. Det är dit som de irakiska styrkorna nu drar sig tillbaka och förbereder sig för slaget om Kirkuk som kan ge den USA-ledda alliansen kontroll över landets största oljetillgångar. Tidigare lät kurderna förstå att de ville återta de oljerika städerna Kirkuk och Mosul som regimen har försökt tömma på kurder genom brutala påtvingade folkomflyttningar. Men efter starka amerikanska påtryckningar har USAs kurdiska vänner lovat att hålla fingrarna borta från juvelerna i norra Iraks krona för att inte provocera Turkiet att ingripa. Om de irakiska kurderna tar kontroll över Kirkuk fruktar Turkiet att de ska utropa en kurdisk stat som gör anspråk på kurdiska områden också på den turkiska sidan av gränsen. Fortfarande kvarstår risken för ett krig i kriget i norra Irak, men spänningarna har lättat sedan kurderna ställde sina styrkor under amerikanskt kommando i det stora kriget mot den gemensamma fienden Saddam Hussein.
Ekots utrikeskommentator Titti Nylander. Och vi kan också rapportera att den statliga irakiska tvn som tidigare idag slogs ut av bombningar mot huvudstaden Bagdad fungerar igen. Det är nyhetsbyrån Reuters som uppger att sändningarna åter har kommit igång.
Den 2 april 2003.
I ett tal som hölls å Saddam Husseins vägnar igår så uppmanades det till heligt krig och självmordsbombning. Och idag kom ytterligare uppmaning från Saddam Hussein till irakierna att fortsätta kämpa. Välkommen Jan Järpe, professor i islamologi. Tror du att de här uppmaningarna vinner gehör hos många muslimer?
Ja, jag tror att den här retoriken är ganska effektiv faktiskt. Det han spelar ju på två saker. Det ena han spelade på, det är arabismen. Han använde till exempel ordet ayam, dagarna, om kriget. Som genast ju att man associerar till den förislamiska arabiska poesin om krigen då. Och sen att utnyttja allusionerna på hänvisningarna till Koranens uttryck, framförallt i den åttonde suran. Det appellerar naturligtvis till folk. Även de som är motståndare till honom förstår vad han menar.
Det här talet om självmordsbombare, hur accepterat är självmordsbombningar bland vanliga muslimer?
Ja, det beror nog på vilken miljö man befinner sig i. Det är ju en ganska ny företeelse i muslimsk miljö. Mitt äldsta belägg är från 1978. Och det blev mer allmänt på 1980-talet efter attentaten 83 i Beirut. Sen i den palestinska kampen var ju det första 1993, så det är ganska nytt. Men man kan se att successivt har det från att ha varit helt avvisat till att bli mer och mer accepterat. Och i de undersökningar man har gjort nu, stämningarna till exempel på Västbanken och Gaza, visar ju en massiv majoritet som accepterar självmordsattentat som legitima.
Vad är det då som skulle få människor att komma till Irak och begå sådana här självmordsattacker?
Ja, rekryteringsgruppen har man nog ganska klart för sig. Det är oftast yngre män i tonåren eller upp till 30-årsåldern. Det är som regel inte från de allra fattigaste skikten i befolkningen eller från de rikaste, utan det är det som man skulle kunna kalla för en deklasserad medelklass. Yngre män särskilt som inte har något större hopp inför framtiden och som finner ett berättigande alltså i en kamp mot det man ser som det stora hindret i världen, USAs hegemoni. Och sedan den palestinska kampen har blivit lite av en inspirationskälla här. Och det kan vi ju se hur det har spritt sig till nya miljöer, bland annat i Tjetjenien, i kampen mot en annan övermakt.
Men bland annat Saddam Hussein brukar ju tala då om paradiset kopplat till de här självmordsbombningarna. Är de som utför de här dåden, är de övertygade om det här med paradiset eller är det en desperat handling?
Jag ser det nog snarare som en desperat handling, men att det religiösa språket används för att legitimera det, just därför att frågan om självmord är så känsligt. Självmord, det är sådant som leder till helvetet. Det gäller alltså att få det här omtolkat så att det blir ett martyrskap och inte en självmordsattack utan en självuppoffring istället. Och därför behövs kanske det här religiösa språket.
Är vi på väg mot ett religionskrig?
Ja, ett religionskrig är det ju inte. Men i många extrema grupper så uppfattar man det på det sättet. Och det gäller både i muslimsk och i kristen miljö. Vi kan ju se det i så kallade bibelbältet i USA, att där finns föreställningen om att detta är ett krig nu som ingår i uppfyllelsen av profetiorna i uppenbarelseboken. Och så finns den föreställningen som det där Osama Ibn Laden har varit en symbolgestalt, att det här är ett krig mellan islam och dess angripare. Alltså man tolkar det alltså som att det är ett krig inte bara mot Irak eller mot Saddam utan mot islam och mot religionen.
Den 3 april 2003.
Med att lägga upp planerna för ett Irak efter Saddam, och för vissa är det här ett högst påtagligt arbete. Munter al-Fadal är svensk exilirakier och sedan ett par veckor så befinner han sig i Washington tillsammans med andra representanter för den irakiska oppositionen, där han just nu sitter och skriver på Iraks nya författning.
The Iraqi opposition groups, all the leaders, they asked me to write the new constitution of the future of Iraq.
Munter al-Fadal berättar att det var när den irakiska oppositionen möttes i norra Irak i februari som han blev tillfrågad att leda arbetet med att ta fram en ny konstitution.
To write this constitution, it is a big job for me and an interesting job.
Tidigare var han juridikprofessor i Bagdad, men 1991 efter det förra kriget lämnade han sitt hemland för Jordanien. Till Sverige kom han 1997 efter att ha bott några år i Storbritannien. Han är svensk medborgare med hemmet i Hässelby. Men sedan några veckor tillbaka befinner han sig alltså i Washington.
I am a member of a democracy principles working group which cooperate with the State Department and with also the DOD.
Han är medlem i en demokratigrupp som samarbetar med amerikanska UD och Pentagon. I likhet med många andra ur den exilirakiska oppositionen är banden till USA starka. För honom är det bland annat till och med viktigt att USA och Storbritannien stannar kvar flera år i Irak efter en eventuell kapitulation.
We need USA and Iraq and the military coalition stay in Iraq for maybe 1 year or 2 years to help Iraqi people toward democracy.
De ska hjälpa Irak till demokrati, tror Munter al-Fadal. Och i Washington är de nu 30-tal irakiska oppositionella som hoppas bli hjälpta till makten av amerikanerna i ett framtida demokratiskt Irak. Och får man tro Munter al-Fadal så är det bara en fråga om veckor innan planerna sätts i verket.
We'll be liberated within 1 or 2 weeks and after that we entered Baghdad.
Men om Munter al-Fadal och hans kollegor i oppositionen kommer för att ta över administrationen i Bagdad, vilken roll ser han att FN ska spela?
The new administration in Iraq not by United Nations, only by the USA, the part of UN maybe in the humanitarian activities.
FN kan arbeta med humanitära frågor, men inte med administrationen av landet. Där är det USA som är den viktiga samarbetspartnern, säger Munter al-Fadal. Ett konkret exempel på de olika rollerna han tänker sig att USA och FN ska spela ser man i planerna på hur den nuvarande regimen ska komma att lagföras. Han menar att vi inte kommer att få se någon internationell domstol. Istället kommer det handla om en irakisk nationell domstol där FN har överinseende.
I am sure that they will be trialed in front of national court in Iraq under the supervising of United Nations.
Munter Al-Fadal menar att den här domstolen som FN överinser ska upprättas i nära samarbete med det amerikanska justitiedepartementet. I praktiken skulle det innebära att USA skapar en domstol medan FN tittar på. Och på ett liknande sätt, säger Munter Al-Fadal, kommer alla ministerier i en ny administration att nära samarbeta med USA.
In the future of Iraq will be a good cooperation between all the ministries, all the activities in Iraq with USA.
Men än så länge pågår det här samarbetet mellan amerikaner och iraker alltså bara i Washington. Fast för Munter Al-Fadal finns det inte ett utrymme för någon annan utveckling än den han beskrivit. Och innan vi lägger på passar han på att bjuda in mig till Irak i slutet av april eller början av maj. Jag kan hitta honom på justitiedepartementet i Bagdad.
You are most welcome at the end of April at the Minister of Justice or in the first week of May.
Och det var studiets reporter Erik Hedtjärn som blev inbjuden till Bagdad av Munter Al-Fadal. Ja, Jan Hallenberg, hur realistiskt är det att han sitter där i justitiedepartementet i april-maj?
Att han sitter där i maj är nog relativt realistiskt.
Det tror du?
Ja, det tror jag.
Vad bygger du det på?
Jo, jag bygger det på de framgångar som den här koalitionen har haft de sista 48 timmarna. Och personligen så tror jag att det finns en sorts brytpunkt för den här regimen Saddam. Vi ser väl att de militära styrkorna förefaller har i alla fall fått väldigt mycket stryk. Någonstans så går en gräns över för den politiska. Det är naturligtvis väldigt svårt att säga var den går, men rimligen går den inom ett antal veckor. Alltså.
Tack så mycket, Jan Hallenberg, statsvetare.
Sjunde april 2003.
Hans Zettermark, lärare och säkerhetspolitisk analytiker vid Försvarshögskolan. Vad betyder det här nu? Har de allierade trupperna intagit Bagdad nu?
Nej, det har de verkligen inte gjort. De har gått in i Bagdad. De har känt sig för, de ska vi säga, skickar en psykologisk signal bland annat. Titta här, vi kan åka in och ut som vi vill. Och era regering säger att vi är flera mil bort, men det är vi inte, utan vi är här. Och så testar man motståndet och ser. Men inte har man intagit staden inte? Nej, det har man inte.
Hur har man vågat gå in så här långt? Jag vet att när du har varit här tidigare efter tre så har du sagt att de kommer absolut inte gå in i Bagdad.
Ja, och jag har sagt framförallt att man kommer inte att slå sig in. Och det verkar ju så. Det är också. Man har inte slagit sig in, man har kört in egentligen. Och sen så har man fått lite motstånd när man är inne i Bagdad. Och det är nog så att man har haft, ska säga, goda underrättelser, uppgifter. Ska vi säga, både tekniska och från människor på marken som har sagt att det finns kanske iraker här, men de har inga tunga vapen, ingenting som är farligt för en rejäl dos stridsvagnar på en bred gata. Och det är väl ungefär då man har vågat. Sen var man ju inne och testade i helgen med en mindre styrka först, tillbaka och kollade hur det var.
Det är så man tänker.
Ja, det är mycket pröva sig fram.
Det talades ju innan kriget här då om runt 450 000 irakiska soldater, nästan en halv miljon. Var är alla de soldaterna?
Ja, det är en jättebra fråga. Man kan mycket väl tänka sig att en hel del av dem är hemma. Inte är soldater längre så att säga, utan har gett sig hemåt. En del kanske gömmer sig antingen från sina överordnade eller från amerikanerna men är beredda att ta till vapen igen, hoppa upp bakom och så här. Det vet vi inte riktigt. Vad vi kan säga är att det verkar inte finnas några större samlingar av organiserade irakiska förband.
När vi då lyssnar på nyheterna så hör man då att några få amerikanska soldater dör, medan när de irakiska dör så är det flera hundra åt gången. Kanske tusentals, hur kan det vara så olika?
Det kan nog vara det därför att amerikanerna har, alltså både kan röra sig fortare på längre ytor, både har bättre skydd och dessutom har mera eldkraft, alltså större och kraftigare vapen. Och allt det här gör att de är förhållandevis osårbara, medan irakerna egentligen står och kastar sten mot en stor jätteslägga. Och då kan det bli så här ojämnt.
Har det kommit några uppgifter om hur många irakiska soldater som har dött?
Nej, vi har inga säkra uppgifter, för att det är alltid lättare att räkna sina egna, och irakerna släpper inte ut sådana uppgifter om de ens visste. Jag tror inte de har koll på det själva. utan de släpper bara ut civila uppgifter, och amerikanerna har bara egentlig koll på sina egna, om de ens har det.
Mm. Det har varit motstridiga uppgifter och huruvida de amerikanska soldaterna är inne i Bagdad eller inte alls, som den irakiska informationschefen säger. Tidigare idag så intervjuade Sky News reporter inne i Bagdad två amerikanska soldater. Vi ska lyssna.
Situation very much under control. We only see American military vehicles here this time. You know, the Iraqi information minister doesn't seem to think that you guys are winning and that you guys are really here. What do you have to say about that?
Oh, he's just across the street from us. We'll go over and talk to him.
Mm. Vi ser bara amerikanska soldater, sa reporten, och den amerikanska soldaten svarade med att säga: han ljuger, den här irakiska informationsministern. Vi ska gå över gatan och snacka med honom. Går det till så nu i Bagdad?
Ja, inte riktigt. Jag tror att det är kanske några kvarter till emellan. Men alltså, uppenbarligen så finns det två verkligheter. Och det är naturligtvis också så att är man några kvarter bort så märks det inte här. Det här är en jättestad naturligtvis. Det är många, många kvadratkilometers yta. Och det här truppen som har gått in, som kanske är färre än 1000 man, de täcker inte så himla stor bit av stan.
Ska du lite mer på hur det låter till Sky News idag? Nu pratar reportern med två soldater om souvenirer från en sönderskjuten Saddam Hussein-staty.
And we also have some souvenirs here right now. I don't know if we're allowed to take them or not, but the Saddam Hussein statue that hangs kind of overlooking this area was destroyed just a couple of minutes ago by, I think, one of your tanks?
No, by one of Rick's tanks.
Before mine. Rick, what was that? Whoa! That was one of us.
Ganska kaxiga soldater. Vi hörde hur de sköt i Bagdad, men reportern lugnar och säger att det är deras egna som skjuter. En kommentar?
Ja, de är säkert i alla fall fulla med adrenalin, och det är man nog. Det, även om man är på den överlägsna sidan eller upplever sig vara det, så är det nog ganska stressande och känns nog rätt obehagligt ändå. Va? Det kan ju ändå bli skjut.